Jag tror vi gör så att vi står upp när vi har suttit en stund och så läser vi tillsammans den här texten från Hebreerbrevet 4 som är också en av söndagens texter. Och som anknyter till den texten vi hörde inledningsvis. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Varsågod och sitt. Ja, det är väl ingen av oss som kommer undan det här med prövningar. Det är en del av livet helt enkelt. En del av livsvillkoren i vår ofullkomliga värld. Och de kan vara av så många olika slag. Det kan handla om sjukdom. De senaste månaderna så tycker jag att nyheterna om vänner och bekanta som har drabbats av cancer har duggat tätt. Och många av oss känner ju till att vår vän Roger Larsson fick sluta sina dagar, 67 år gammal, i just cancer i måndags kväll. Ibland kan det vara olyckor som ställer livet på ända. Ibland kan det vara trassliga och brutna relationer som lämnar djupa sår efter sig i själen. Ekonomiska bekymmer som vi hörde om här, som många är drabbade av och som kan ge många sömnlösa nätter. Vi kan ha barn eller barnbarn som ger oss oro. Ibland är det föräldrarna som ger barnen oro. Alltså, listan kan ju göras hur lång som helst. Och frågan är inte egentligen om prövningar ska drabba oss, utan snarare, vad gör vi i prövningen när den drabbar oss? Det är rätt intressant, för att i den grekiska grundtexten så är det samma ord för prövning och frestelse, ordet peirasmos. Och tänker man efter så är det nog så, eller hur? Att när du och jag prövas så kommer frestelsen bli som allra starkast att söka en egen utväg. Och det kan ta sig olika uttryck. Ibland blir det klagan och bitterhet. Det kan bli liksom en höjd knytnäve mot Gud. Varför just jag? Eller så kanske vi frestas att fly undan problemen, söka tröst i olika surrogat. Vi hörde många som har bekymmer med drog och alkohol. Någonting som tillfälligt lindrar den här smärtan eller besvikelsen som jag känner. Därför att det är ingen av oss som går opåverkad ur en prövning. Antingen så bryter den ner oss på något sätt, eller så kommer vi ur den starkare än tidigare. Och min tanke är, hur kan vi komma starkare ur en prövning istället för att brytas ner av den? Och utifrån den här texten och även det vi hörde inledningsvis så skulle jag vilja peka på tre vägvisare. De kan tyckas enkla och banala, men jag tror att de rymmer så otroligt mycket när vi väljer att gå i den riktningen. Och det här är den första enkla vägvisaren. Se på Jesus. Därför att jag tror att den största faran när vi möter prövningar är att sikten krymper. Antingen ser jag mig blind på de omedelbara omständigheterna, vilket kan göra mig starkt deprimerad. Eller så blir man lätt självupptagen, man grips av självmedömkan eller bitterhet. Och när det här händer så uppmanar oss de här texterna, höj blicken och se på Jesus. Därför att Gud har gett oss en modell i Jesus, hur man kan möta frestelser och prövningar. Vad var det vi läste? Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit precis som vi, men utan synd. Jesus prövades och frestades på väldigt många olika sätt, precis som vi. Och allt det som han mötte i öknen, när han hade fastat i 40 dagar, det handlade om att försöka ta en genväg så att han skulle slippa lidandet, slippa korset. Helt enkelt ta saker och ting i sina egna händer. En genväg till ära, till berömmelse, som skulle eliminera alla svårigheter. Att som människa, vilket han var, ge efter för omständigheterna och inte lita på sin himmelske far. Men vi vet, Jesus klarade provet. Han valde att som människa lita på Gud. Och han hade sedan barnsben mediterat över Guds ord, så han visste vad han skulle svara. Och tre gånger så möter han djävulens frestelse med, det står skrivet. Det finns ett avsnitt i bröderna Karamazov som är Dostojevskis roman. Och i det avsnittet så kommer Jesus till staden Sevilla. Sevilla. Och där möter han kyrkans män. Och så blir han tillfångatagen. Och så förklarar en präst för honom varför han gjorde helt fel när han inte gick med på djävulens förslag i öknen. Tänk om du hade gjort det, hur annorlunda vår värld hade sett ut då. Som tur är, säger prästen, så har nu kyrkan tagit saken i egna händer och gör precis det som Jesus sa nej till, vilket har lett till makt och inflytande som kyrkan har idag, säger prästen. Och därför måste de nu göra sig av med Jesus, tyvärr. Ja, Jesus valde inte den lätta vägen. Han valde ingen genväg till makt och inflytande. Han kom inte undan lidande och prövningar lika lite som du och jag kom undan det. Han valde att gå rakt igenom det fram till korset. Och jag tror att genom att se på Jesus, hur han hanterade det här och olika situationer i livet, så kan du och jag få en modell för hur vi ska agera och möta prövningar. Se på Jesus. Han är den bästa modellen för hur man kan möta olika prövningar i livet. Men skulle det stanna där, då skulle du och jag bli rätt så förtvivlade. Vem av oss kan vara som honom? Och därför så är den andra skylten, gå till Jesus. Han kom inte bara hit för att ge oss en modell för hur vi ska leva. Det är bra. Men det räcker ju inte. Det är bara att erkänna, du och jag misslyckas gång på gång att leva upp till den modellen. Så är det för mig, och jag är säker på att det är så för dig. Och därför uppmanas vi här i Hebreerbrevet 4, vers 16. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmade och nå i den stund vi behöver hjälp. Och här finns en fantastisk symbolik i den här. Man behöver känna till lite grann om gamla testamentet, om templet i Jerusalem, för att förstå vad som menas här. I templet så fanns en plats som hette det allra heligaste, allra längst in. Framför där var ett tjockt förhänge uppifrån ända ner. Och där inne fanns något som kallades för arken. Där förvarades 10 Guds bud. Och ovanpå det var ett lock som kallades just för nådastolen. Det var två keruber som bredde ut sina vingar över den. Och dit fick översteprästen, han som skulle representera folket, komma en gång varje år med blodet från ett felfritt lamm, som han kom och stänkte där på nådastolen. Och för säkerhets skull, för man visste inte riktigt vad skulle hända där inne i det allra heligaste, så band man ett snöre runt foten på översteprästen så man skulle kunna dra ut honom ifall någonting hade hänt. Så var det år efter år, århundrade efter århundrade. Nådastolen var tillgänglig en enda gång om året för en enda person som representerade hela folket. Men vet du vad som hände när Jesus dog? Det ögonblicket som Jesus dog på korset och sa, det är fullbordat, och det blev mörkt. Och han sa, Fader, i dina händer befaller jag min ande. Vad hände då? Det händer något märkligt där i templet. Det står att den här förlåten, det här tjocka förhänget, det bara revs i tu uppifrån och ända ner. Och plötsligt var vägen öppen ända fram till nådastolen. Det hade aldrig hänt förut. Och jag tror att Gud visar någonting där. Han visar att nu är vägen öppen för alla. Vägen är öppen och vi får komma dit. Ända in i pappa Guds famn, du och jag. Därför att Jesus har gått in i det allra heligaste, står det. Inte med tjuras och bockars blod, utan med sitt eget blod. Och därför har vägen öppnats för varenda liten människa som vill komma. Och där sitter Jesus på nådens tron. För att hjälpa dig och mig. Han som själv har varit människa, han känner dig och mig i vår svaghet. Och han erbjuder oss nåd och förbarmande, förlåtelse och hjälp till rätt tid. Och varken så kommer med en uppriktig längtan till honom, den personen tar han emot. Och erbjuder en nåd och en styrka utanför oss själva som vi inte själva har. Ibland visar han en utväg ur den situation vi befinner oss i. Ibland ger han oss kraft att bara härda ut mitt i det svåra vi går igenom. Det viktiga är att han sviker inte dig och mig när vi prövas. Gå till Jesus. Och ofta är det inte som vi tar det här som vår sista utväg. Och orsaka oss själva så mycket onödigt lidande och bekymmer. Därför att vi väntar med det här. Istället för att följa uppmaningen. Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron. Han erbjuder oss nåd. Och så vill jag sluta med en sista. Oj, den har vi visst redan framme där. Ja. Den sista där. Gå med Jesus. Inte bara gå till Jesus utan gå med Jesus. Därför att jag tror att det här för oss ett steg vidare. Bortanför oss själva. Vi har fått höra här av Annika väldigt mycket av de sociala utmaningar som finns bara i vår kommun. Vi är inte så förskräckligt många i den här kommunen. Ändå finns utmaningarna här. Människor som har drabbats väldigt hårt av olika prövningar i livet. Människor runt omkring som inte har kraften själva att ta sig ut på egen hand. De behöver någon annan som ser och som sträcker ut en hand. Lärjungarna på sin tid, de såg på Jesus, de gick till Jesus, men det stannade inte där. De utmanades också att gå med Jesus ut till en värld som behövde honom. Och den utmaningen är lika stark idag. Jesus rörde sig bland de här människorna. Bland de sargade. Bland de prövade. Och så uppmanar han oss. Gå med mig till människor som har drabbats. Gå med mig. Därför att han kan på ett särskilt sätt hjälpa dem som prövas. Och han vill ha dig och mig. Som sina händer. Som sina fötter. Som sitt redskap. Och jag tror att de prövningar du och jag går igenom, de blir på något vis ett erfarenhetskapital som vi kan föra vidare till andra människor som har drabbats. Visst är det speciellt att lyssna till någon som har drabbats av precis det som du går igenom nu. Eller hur? Då känner man, ja, här finns någon som vet. Här finns någon som förstår. Och så får vi dela med oss av våra egna erfarenheter, men inte bara det, också peka på att nådens tron finns där för varenda liten människa. Jag skulle vilja avsluta med en bön. Det här är en bön som egentligen är en bön för ett nytt år, men jag tycker den passar bra också in på det som jag har försökt säga idag. Och mitt förslag är att vi läser den här bönen tillsammans. Och du är helt fri, du kan sitta tyst också och bara lyssna. Men vill du så får du gärna vara med och be den här bönen tillsammans med mig. Låt oss be. Herre, ge mig ett riktigt gott år. Inte genom att skydda mig från all sorg och smärta, men genom att ge mig styrka att bära den när den kommer. Inte genom att göra min väg lätt, men genom att göra min fot stadig nog att gå vilken väg som helst. Inte genom att undanröja alla svårigheter, men genom att ta bort all rädsla från mitt hjärta. Inte genom att ge mig oavbrutet solsken, men genom att göra mitt ansikte ljust, även i skuggorna. Inte genom att alltid ge mig ett skönt och ombonat liv, men genom att visa mig när andra människor och deras livssituation behöver mig mest, och genom att göra mig angelägen att finnas där till hands. Gud, låt din kärlek, din nåd, frid, hopp och glädje vara mina följeslagare varje dag av mitt liv. Amen.